Man forstår jo Høre Strindberg og de andre mandsgrise. De fik rynker i panden, da hun fik Nobelpris. En kvinde, var, og de kom ikke forbi hende, for hun var for bred.
Välkommen till podden Livet och läsningen med Ulla och en gäst. Det är jag, Ulla Solsmo, som intervjuar olika personer om sin läsning. Vart den har fått dem att hamna i livet. Men livet styr en hel del själv också. Är du en sån som läser baksidestexten på tandkrämstuben? Eller är det vägskyltar? Eller kanske de tunga, tjocka tegelstensromanerna som är din grej? Kom med så ser vi vart vi hamnar. Välkommen! I dagens avsnitt träffar vi konstnären Kelvin Sommer som också har lång erfarenhet som konstpedagog. Han tar oss med på allt möjligt, från turer till Bornholm till sitt försök att förföra sin stora kärlek i skolans litteratursal. Han kommer in på Selma Lagerlöf, Torbjörn Säve, Carl Johan Wallgren och många, många fler. Välkommen in! Här kommer Kelvin.
Så. Hej Kelvin!
Hej Ulla! Välkommen ut hit i Storskogen.
Ja, tack så mycket. Ja, det är fantastiskt här. Grönt. Utanför. Vi sitter här på en liten altan.
Precis innan du kom så var det drama och här uppe kring den där stora tall.
Jaha.
Det var ett par ormvågar som blev attackerade av ett par korpar. Och ormvågarna blev så jävla förbannade.
Vilket skådespel.
Ja, det var väldigt, det var de flög snabbt efter varandra.
Ja.
Och korparna går sig inte.
Nej.
Det är tuffa jävlar. Det är polistyper.
Ja, ja, ja. Ja, jag kan tänka mig att du får se ett och annat här.
Jo då.
Det är en spanarplats.
Ja, jag har till och med en kikare där jag står här.
Jaha.
Per ord.
Ja, där. En riktigt... Ja, jag tyckte det såg ut som det var en sån här lång. Ja, vänta.
Här kan man ju se när ekorrarna, de gnuppar av sig lite damm.
Ja. Men du, jag är ju jättenyfiken på dig. Så kan du inte säga lite vem du är också?
Ja, det är ju nästan en omöjlig fråga att berätta om.
På två sekunder?
Nej, inte så. Men vem fan är jag och...
Ja, men jag tänker att vi nu pratar lite läsning och läsningen och konsten för dig, du som är konstnär.
Ja.
Och var du kommer ifrån och liksom
ja, alltså jag är ärkeköpenhamnare.
Ja.
Och jag kommer från en miljö som var fylld med arbetare, socialister och kommunister och allt möjligt konstigt. Och... det var rätt ofta i det kvarter jag växte upp i som blev kallat PIP-kvarteret. Eller de rötas område.
Ja.
Då var det full fart på hela tiden. Alla möjliga sorters människor vistades där. Och vi barn, vi gjorde vad vi ville stort sett.
Ja.
Ja.
Anfaller den dig?
Nej, den uppför sig bra.
Jag bara ser att jag behöver ha såna här kurvor här. Då blir det bättre ljud. Du ser mina när jag pratar här. Jag kan, men jag ska ju inte vara för nära
dig. Jo, det kan du gott.
Nej, men så här säger du konstiga saker.
Ja, vi har ju känt varandra ett tag, du och jag.
Ja, vi har ju det.
Ja, och du vet ju för din del en hel del om mitt... liv och min bakgrund och så. Och jag tycker själv att jag har haft en ganska kul barndom.
Ja, och där du började berätta om här nu när jag avbröt dig om PIP-kvarteren och din skolgång där lät det ju, varit jättespännande.
Du, det var fyllt med galna lärare på den skolan där.
Ja.
Och allt från en fiolspelande poetisk lärare med ett stort utstående hår som hette Posch Jensen.
Ja.
Han kom alltid gående ned for skolegångene utenfor klasserommet og spilte fiol. Og så hoppet han lite på føttene, så det er glatt. Ja. Man blev altid på godt humør, når man så på Jensen. Men der var lærere, som tykte, han var en irriterende jævel. Og fældte ud honom og så, at han skulle slutte med sit fileri.
Jaha. Var det uppskattat av alla elever?
Ja, da, stort sett så tykte vi mycket om på Jensen allihop. Og han var en stor, venlig og varm människa.
Ja.
Et rymligt hjärta og så.
Ja.
Og der var mange olika kategorier ud og lærere. Der var en før detta ganske duktig dansk brottare, som var lærer i dansk og matematik, og han stod ikke ud med en anden lærer. Så ibland så tog de sig en brottningsmatch på gangen.
Riktigt?
Ja.
Eleverne stod og åskådade.
Ja, ja. Og applåderede og stampede med fötterne, gjorde vi. Og så ibland så ropede vi, Nilsen, Nilsen, Nilsen.
Men vilken ålder var det her då? Hade du knäckt läskoden då?
Ja, hvad kunne vi være de her år? Jeg omgikkes med de der lærere. Det var vel sådan en 13-14 år, og så opbudt.
Ja, jeg kender jo til, at du gik, når du var lidt ældre, så gik du på en endnu galnere skole, tror jeg.
Ja, jeg ville jo gerne slutte skolen og børge med mit eget liv.
Ja.
Og det var jo ikke helt let at gøre det. Så mine forældre sagde, ja, men i så fald så tykker vi, at du skal gå på privatskoler.
Ja.
Og min mor, som kom fra en besutten familie, hun havde gået på en realskole, som var vældig uppskattet. Og der hentede der mange kunstige saker.
Ja, du ser fulle i 17 nu.
Ja.
Det, er det noget, du vil berätta?
Nej, det er vel preskriberet ved det her tidspunkt, men der var jo en gang, at portrættet på Jesus blev nedskyden fra en væg. Det
var
nedskyden? Mm.
Men picadoll altså?
Ja.
Riktigt?
Ja. Ja men,
men gik man runt med
sig? Man og man. Men der fanns en godsägarson, som i stort sett fik gjort, hvad han ville for sine forældre og også for lærerne på skolen.
Ja.
Og vi havde en litteraturlærer, som havde en jæl, hög, intensiv røst, som skar sig ind i sjælerne på os. Og ham der godsägarsonen, han sagde, jeg skal farne med at få stop på det der jævelstykke. Og så satte vi ved sådan nogle bænker der med, og så pludselig ser jeg midt i sådan et angreb på røstlægget, så drog han frem en revolver, og så skyder han af den op mod en bælt. Og det var, viser sig, at det var Jesus, som hængte der bagom glasrytteren. Og alle i klassen hoppede op. Vi blev jo fint forskrækte allihopa.
Ja, men det gik bra. Han skjøt ikke mere.
Nej, det er rigtig med et skot.
Koll, liksom.
Han vidste, hvad han skulle prikke. Jeg tror, han prikkede Jesus i pannen.
Ja. Och det var där du lärde dig läsa på den skolan.
Men det var inte där mitt stora läsintresse dök upp. Det var först när jag blev elev på en folkhögskola.
Aha.
Det hette en gammal, en av Danmarks äldsta folkhögskola som hette Vallekilde.
Det var efter det där alltså?
Ja, det var efter det här.
Men hur gamla var ni då som gick med picadoll?
Nej, men det är ju inget man gick med.
Nej,
men han hade väl bara smugglat med den.
Ja. Var han avstängd?
Du rektor han försökte, men den här godsägarsons pappa var en betydningsfull man i det konservativa folkeparti. Gamla vanliga där maktmänniskor, de skjuter varandra. Ja, han fick ju en reprimand som var ganska kraftig.
Mm.
Och så fick pappan ersätta rom och glas och skaffa fram en ny Jesus.
Ja.
Ja. Ja.
Men du, ditt litteraturintresse där då?
Ja, men det var på folkhögskolan Vallekilde som låg uppe i nordvästra Sjælland.
Mm.
Och där hade vi ett ett geni till litteraturlärare som hette Nils Manö. Han kom från den här ö Manö som låg i södra Jylland ut mot västkusten. Och han var fantastisk på att introducera oss till litteratur. Mm. Det var som man liksom började spara pengar för att kunna köpa egna böcker och så. Oh. Ja, du vet ju, min boksamling är ju ganska stor.
Ja, du får nästan flytta ut själv.
Ja.
Du får inte rum.
Nej, jag får inte rum.
Nej.
Och alla lager här på det här place,
ja,
det är fyllt med lådor med böcker. Ja. Och du som bibliotekarie, du vet hur tungt det är med böcker.
Ja, det är svintungt.
Ja, det fyller lite.
Och jag kommer ihåg när jag hjälpte till att flytta här.
Ja, det gör jag också.
Du hade lagt alla böcker i plastpåsar.
Ja.
Så man skulle orka.
Ja, ändå så orkar man ju inte.
Det var en jädrans massa plastpåsar.
Ja. Den här mannen, han gick stort sett igenom de där mest klassiska romanförfattare.
Ja.
Karen Blixen till exempel, och H.C. Brenner och Martin A. Hansen och Nils Petersen, och kom också in på de nordiska, som till exempel Fridtjof Nilsson Piraten, som han älskade.
Ja.
Och som jag också har uppskattat oerhört mycket och skrattat mycket åt.
Mm.
Fridtjof Nilsson Piraten, han var ett unikum.
Mm.
Fantastisk typ.
Ja, men vad gör du med dig när du läser de här?
Vad de gör med mig?
Vad gör de med dig?
Ja, de stimulerar mig.
Ja.
Jag blir glad och tycker att det finns folk som har bjudit på socialt på ett sätt som gör att livet vidgar sig. Alltså de vågar både vistas i humorn och i tungsinnet och allvarsaspekterna. Och det tror jag vi behöver lite till mans och kvinns. Ja, inte bara hålla på med allt det där glättiga skit.
Nej.
Och sen när jag väl började att läsa nordisk litteratur, så var det ju för den svenska del, så var det svensk arbetarlitteratur. Och när jag så småningom flyttade till Sverige, då såg jag till ganska snabbt och handla in svensk arbetarlitteratur på loppisar och så. Jag läste Ivar Lo Johansson och skrattade gott när han var gårdfejehandlare och försökte klara av en relation till en änka. Och det gjorde han inte. Han fick sitta i hönshuset. Ja, han hade drömt om att han skulle få ligga med henne. Och vakna upp och var en tillfredsställd man. Men nix. Allt skulle han göra det, så skulle det vara finstämt. Och Ivar Lo hade lite sånt för sig. Då skulle det vara fina känslor och riktigt och så. Så att det slutade med att han hamnade i ett hönshus. Där fick han ligga. Så på morgonen så var han nedskiten ut av hönor. Och så såg han till sin förfäran en annan gårdfejehandlare komma ut nöjd och tillfredsställd ut av denna här änka. Och det tog han väldigt hårt. Vad fan han kunde ha gosat med henne. Och han kunde ha ätit en god frukost förmodligen och alltihopa.
Men han var för hövlig.
Han var för hövlig och för speciell. Det där drag hos Ivar Lo, det var ett mycket humoristiskt drag.
Ja.
Kommer igen på flera olika sätt. Också när han möter Sara Lidman.
Mm.
Och får en relation med henne. Där är också sådana finstämda relationsaspekter hos Ivar Lo som gör att det, saker blir lite fel.
Ja, ja, ja.
Ja. Nej, men från Ivar Lo Johansson så gick jag ju till den här fantastiska norrlänning Øyvind Jonsson, romanen om Oluf.
Mm.
Och när jag hade läst Øyvind Jonsson så gick jag till Fridegård. Och Fridegård, han hade mer muskler och power och var en stridis som kämpade mot stortersystemet, precis som Ivar Lo, som så småningom lierade sig med Gunnar Sträng. Denna fantastiska minister Sverige har haft. Och som på mitt personliga plan har rättat mig från en del problemer.
Mm-hmm.
Ja, jag fick en gång ett dansk stipendium som Skatteverket ville beskatta.
Ja.
Och nu visste jag att stipendier beskattas inte.
Nej.
Men kronofogden kom på besök flera gånger Och så skrev jag sig under Sträng att tyvärr, minister Sträng, så får jag besöka kronofoten hela tiden. Det stör mig i mitt skapande. Så fick jag ett brev tillbaka från Gunnar Sträng. Ja. Där han skrev att ja, det är inte säkert jag kan hjälpa dem, jag ska försöka. Och så mötte jag kronofogden. Jag bodde i Flen då. Ja. Och jag mötte kronofogden i Flen.
Ja.
Som sa, där är visst någon där har vänner i det höga. Ja, det har jag. Så jag var glad.
Ja,
du blir friad nu, har jag sett.
Och det blev så.
Ja, ja, fantastisk. Gunnar Sträng var en fantastisk såse.
Ja, men alltså ditt drag där att skriva till honom.
Ja, men då...
Att komma på tanken och göra det.
Ja, men jag kom ju från en familj där min morfar, han hade ett stort självförtroende. Mm. Han kunde sitta och säga vid matbordet när vi var på besök. Nej, nu blir jag tvungen att gå in till och resa in till riksdagen och prata med en minister. Jag tycker inte längre om den politik de för.
Han gjorde det.
Ja, han gjorde det. Och det var rätt ofta han skulle in och prata med en minister.
Och han fick igenom saker.
Ja, ibland.
Ja.
Det var en speciell en minister som blev kulturminister. Den hade han ett ont öga till.
Jaha. Honom åkte han resan ofta till.
Ja. Och så heter han Julius. Jag kan inte fördra hans namn.
Sa han då?
Ja. Julius. Han var ett fjols allerede då han var ung.
Mm.
Jag har känt honom i många år. Och vi växte upp utanför Aarhus. Och han vet vem jag är. Och han vet att jag är Borgi. Men det ska han tåla. Han är ju minister. Han får bara betalt för det. Morfar, han var lite...
Han visste hur man skulle ta.
Ja, da. Så åkte han till Köpenhamn från Torstrup.
Ja.
Och så har de beställt tid. Man beställer inte tid när man ska in och plåta och hålla på med en minister.
Nej, då han bara kläm in.
Ja. Så morfar, han var suverän alltså.
Ja.
Det var ingenting där kunde stoppa honom.
Jag tror du har fått mycket från honom.
Ja, det tror jag också.
Ja.
Och min farfar var inte heller sådan en, der lå på lovsiden, när det gällde vissa saker.
Okay.
Nej, han blev hotet. Han var murmästare.
Ja.
Och så blev han hotet ut av kronofogden.
Jaha.
Vad som tydligen är vanligt i min familj.
Ja.
Och så gjorde det preskriberat nu, men när kronofogden skulle komma på besök, så såg han till att hans grannar hjälpte honom att gömma hans grejer.
Det är en riktiga luringar.
Ja, och så lånade farfar, han lånade en låda. Där ställde han alla sina grejer.
Gömde dem?
Ja, han gömde dem. Och sen när det var över med kronofogden, så hjälpte grannarna tillbaka med grejerna. Så kunde han börja myra hus igen. Och...
Men sen kom du till att bli konstnär.
Ja, det kostar ju ett pris och försöker sig att gå den väg.
Ja.
Men det var nog mer så här att jag ville bli totalvägare. Jag ville inte vara militär. Och så hamnade jag i ett läger på Jylland. Mm. Som skulle plantera skog och rensa skog. Och jag var totalvägare. Ja. Nej, jag ville inte in i NATO och låta amerikaner och tyskar bestämma vem jag skulle döda. Skulle jag döda folk, så ville jag själv bestämma.
Ja.
Lite morfarstil.
Ja. Hur länge var du där då?
Ja, det var väl nästan 2 år.
Ja.
Men den sista halva år, då var jag museumsarbetare på Historiska museet i Aalborg. Och det var en god och fin lärdomstid.
Ja.
Då åkte man också med arkeologerna ut och tittade på allt möjligt ute i markerna där i Norrjylland.
Kulturbygderna.
Ja. Det var roligt. Det var en fin tid.
Ja, och sen kom du att bli bekant, ännu mer bekant med museer och gallerier. Och...
Ja, jag har haft stor nytta av att ha jobbat på det historiska museum.
Ja.
Der var en fantastisk museileder der, som hette Peter Rismøller, som hadde taget en af 3 totalvækere som hjælper på museet.
Ja, ja, ja.
Det koster jo ikke ham nogen ting. Og vi som var der, vi fik jo kontakt med alle mulige sorters aktiviteter. Det var väldigt spännande. Och så under tiden så läste jag konsthistoria för en museum, en museiman som hette Harald Ditzel från Viborg museum och så. Mm. Och hemma i Köpenhamn då läste jag konsthistoria för Bobby Johansson.
Det var för honom? Alltså du träffade honom?
Ja. Och Bobby, han ville ju göra mig till kommunist.
Och vad ville du då?
Ja, jag ville vara i fred. Jag hade växt upp i ett hem där morgontidningen, det var kommunist, Danmarks kommunistiska tidning. Land och folk, eller som man sa populärt, land och fjols. Och så såg jag alltid framsidan och baksidan på den här kommunisttidningen. Och pappa satt bakom och läste. Och det var ju allt möjligt galet med USA ständigt. Och England och Tyskland. Och jag fick ju en helt snevrig den upplevelse ut av världsbilden. Men pappa bröt ihop när ryssarna bekände kulör gick in i Ungern och Tjeckoslovakiet och alltihopa där.
Ja.
Då fick han nog, så gick han ur partiet och försökte samma någon annan intresseinriktning för sitt socialistiska jag. Han var med i det där, der hette Socialistisk Folkparti. Och min mor, hon var förbannad på Kalle, som han hette. Ja. Är det inte bättre att vi startar ett miljöparti? Det må du sko själv göra, sa pappa. Och det gjorde mamma. Hon startade Danmarks Miljöparti ihop med några av köpenhamnska människor. Så de två, de hade mycket hårda diskussioner med varandra. Pappa sa, det förstår du väl, Tove, hon heter Tove, att allt det där elände, det beror ju på snedfördelningar utav ekonomiska resurser och så. Och du ska alltid in på det där spår, sa Tove. Jag är trött på det där socialistsnack. Ja, men du kommer till att erkänna det så småningom, sa Kalle, att jag har rätt. Han ville inte ge sig, och inte hon heller.
Och vad kom du ut i det där då?
Ganska neutraligt i det läget. Jag hade lite miljöaspekter för mig. Och så var jag antikrigsinriktad. Jag gick i demonstrationsmarscher mot atomvapenupprustning och så. Och så upp till Sverige faktiskt. Svenskarna, de i alla fall inbillade världen att de var neutrala. Ja, vad jag har upptäckt senare, det var en myt. Ja. Men det var ju en del fantastiska svenska kvinnliga politiker, Thorsson och flera andra, som så till att Sverige inte började rusta upp och göra egna atomvapen. Ja, de där socialdemokratiska kvinnor, de var väldigt aktiva. Ja.
Det är en fråga här rakt ut som jag är tvungen att svara.
Ja, men socialdemokratiet i Sverige var ju ett helt annat parti än det hängrövspartiet i Danmark som kallade sig socialdemokrater. Ja, ja. Svenskarna, de gick i alla fall in för att pådyvla världen sina åsikter.
Ja.
Medan danskarna, de såg bara till att det skulle bli pengar utav sin politik.
Jaha.
Ja, de sålde döda grisar och smör till Vietnamkrigets amerikanska soldater, och de sålde till tyskarna. Ej, fyrvaren. Ej, men man var liksom i någon sorts häxkittel utav tankar, och det strömmade genom huvudet in i ena huvudet och ut genom det andra. Ja, på folkhögskolan så var jag ju ständigt dum nog att ställa mig på talarstolen och skulle provokera för ett eller annat.
Ja, du ser det.
Ja, det var inte alltid lyckat, för de flesta som gick på den folkhögskolan, det var söner och döttrar från bondefolket.
Mm.
Det var bønder. Og jeg var en københavner. Samme status som en stockholmer, ved du.
Ja, jeg forstår.
Ja,
og, men då hadde den ikke riktig samme syn.
Nej, vi hadde ikke samme syn på noen ting. Jeg stod deroppe og agiterede, og nu her efteråt så er det jo pinsamt, men det skiter jeg ind. Nu er det preskriberet og langt bort, men då var jag ju ganska korkad. Varje gång jag fick chansen så skulle jag hoppa agitera.
Men du, det där har ju hängt med dig. Du älskar ju att föreläsa och så.
Jo, det har jag gjort. Men det har ju då varit de kontanta prylar som konst, va?
Ja.
Jag läste ju konsthistoria ganska länge egentligen.
Ja.
och så, utan att jag har fått papper på någonting.
Mm.
Men jag kan berätta en liten skojsak. Mm. När jag läste för Bobby Johansson, som är den mest kända i Sverige utav de där danska som höll på att skriva böcker om konst. Och det var ju att han höll en föreläsning om den ryska modernism. Och bland annat så pratade han väldigt intensivt om Kandinsky och Malevich och de där pionjärer. Och så frågar han ju alltid oss som satt på studentstolarna om vi hade någonting att tycka.
Ja.
Och jag sprang ju upp och hade massor att säga och tycka om Kandinsky. Och så istället för att lyssna klart, som han aldrig gjorde på någon, så gjorde han så här, vinkade upp mig till katedern där han höll låter.
Ja.
Och så tog han mig i nacken och vände mig med ansiktet ut emot de andra som satt i rummet. Och så sa han, ja, nu har ni hört Calvin. Och det räcker för denna här dag.
Du var uppe varje dag.
Ja, och varje gång vi hade konsthistorier så hade jag någonting att säga. Va?
Ja.
Och,
men han gjorde det med värme.
Ja, då. Och så skrattade han. Ja, nu har ni... Nu har ni hört vad han har att säga. Och, så, och till dig, Calvin, vill jag säga så här. Jag tycker du ska bli medlem i Dansk-Kinesiska Vänskapsförbundet och bli en riktig kommunist. Det tyckte Broby.
Det var kontentan av det du
hade
att säga.
Ja. Så sa jag, Broby, jag kan inte lide den måde du skaper problemer på. Ja, det skider jag på, sa han. Det skiter jag i.
Ja.
Ja, men man kan ju berätta ganska många märkliga historier från den tid, och det ska jag inte fylla din...
Jo, det är ju jättekul. Du har ju varit med om så himla mycket.
Ja, det har jag varit.
Men jag tänker, din abstrakta konst, bara för att nämna just den. Jag vet ju att du har blivit inspirerad av musik till dina verk. Men hur är det så med läsning också?
Som jag upplever det här med litteratur och konst och musik. Det hör ihop som en helig treenighet.
Mm.
Och det är inte för att man ska sitta och dissekera musikstycken eller litteraturprodukter i form av romaner och så. Men det där händer, det är ju, man får ju liksom en vid till en sorts existentiell närvaro.
Mm.
Och en frågeställning som går in åt ens egen själ. Och det är ju det viktiga, tycker jag, med all form för konst.
Mm.
Att där finns en väg in i själarna.
Mm.
Och är det inte en väg in i själarna, så är det nog ganska töntiga saker det handlar om.
Mm.
Jo, men den där existentiella resa som finns för författaren, målaren eller musikern, kompositören, den är ju livsviktig för att det ska bli ett levande material, och att det ska kunna överleva mer än ett dygn, så det är en dygnsflyga, va?
Mm. Att det verkligen berör.
Ja, det ska ju beröra, tycker jag.
In och vända.
Ja, och det ska in i själen. Och det där du kallar abstrakt, nu är jag själv inne på att jag har inte målat abstrakt. Däremot inte föreställande, ja. Nej, abstrakt, då har man ju avstamp från ett eller annat. Man abstraherar kring någonting.
Mm.
Nu kommer den gamla konstpedagog igång här.
Det är roligt.
Och ja, det där problem med abstrakt och så, det har jag haft ganska många. Jag har ju varit lärare på Jarlsborgskolan i Bohuslän, och jag har också undervisat på universitetet i Umeå i måleri. Och snacket om det abstrakta, det förde rätt ofta till väldiga diskussioner.
Mm.
För jag hävdar att det mesta de kallar det abstrakta eleverna, det har inget med abstrakt att göra. Men man sätter dit någonting på en duk till exempel, va?
Mm.
Med ett visst tempo. Och sen sitter det där. Och så kräver det liksom att det kommer något där snackar med det där som sitter där.
Mm.
Och då har man igång i en sorts kreativ utväxling. Kalla färger kräver lite varma färger. Spetsiga och takiga saker kan lätt skapa aggressionskaraktärer. Så man kan styra in de där icke-föreställande bilder på ett innehåll som blir väldigt konkret egentligen.
Mm.
Utan att det har avstamp i något figurativt. Och det är en roligare resa än att måla av grejer.
Och följa konstverket.
Ja, man gör det. Vad är det med dig, lilla Minkus?
Det är den där tråden som bråkar lite med.
Ja, det är flygor.
Ja, på nosen. Det
ja.
Men vad kallar du då de här, vad sa du?
Nej, icke föreställ, ja. Alltså det är en helt annorlunda resa in i bilden än en abstraktion. Mm. De flesta abstrakta målare som kom till och som har gestaltat snacket om det abstrakta måleri. Det är ju någon som har avstamp i en figuration. Och så bryter de ner det på olika sätt. Picasso och Braque och Jean Gris och de där var ju några av de första som bröt ner motivkretsarna till ogenkännlighet. Och så upptäckte de ju också med hjälp av de här ryssar som Boby pratade om, Malevitz och Kandinsky, att man kan arbeta med bildprocesser på många olika sätt. Va? Om till exempel Picasso, han som skapade Guernica, en protestbild mot vansinnet i Spanien. Man kan säga att hans Guernica, det är en abstrakt bild. Och den har tydliga signaler om vad det handlar om. Det är våld och fascism och elände. Och på det sättet kan det abstrakta måleriet vara väldigt behövt. Sen är det det där icke-föreställande. Det landar mer i samma sorts emotionella land som musik. Det är ingen som kan säga att den musik belyser det och det. Men man tar in musiken känslomässigt. Mm. Och antingen så njuter man eller också så stänger man av snabbt som fan.
Så det är likadant med en bild?
Ja. Jag gitar till exempel inte gå och titta på alla möjliga utställningar bara för att det är konst. Fy fan vad jag hatar det där skit.
Ja.
Det är inte kul att man ska tvångkommenderas in på ett galleri och titta på en massa skit. Det är inte kul. Det är att spilla tiden, va?
Ja. Vad gör du när du inte spiller tiden då?
Ja, då lyssnar jag på musik, målar eller läser. Eller omgås med närstående.
Och läser du någonting nu?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag har börjat att läsa om mina gamla kompisar Henry Miller och Jan Wolkers och holländaren och flera andra utav de här gamla. Och så några gamla danskar som Karen Blixen till exempel. Hon är fantastisk. Och så Selma Lagerlöf.
Ja, läser du av henne?
Ja, det är stort sett vad jag kan få tag på. Hon är genial, den där kvinna. Fantastisk vad hon har skrivit bra. Och man förstår ju hur Strindberg och de andra mansgrisar, de fick rynka i pannan när hon fick Nobelpris. En kvinna, va? Och de kom inte förbi henne för hon var för bra.
Men du, när du läser, de här har du läst om.
Ja.
Vad händer när du läser om? Möter du dig på ett nytt sätt? Eller ser du
ja, alltså nu sån en som Miller, det, jag skrattar ganska mycket åt hans bizarra prylar.
Ja.
Och så, men det är inte samma njutning eller samma upplevelse naturligtvis som det var när jag var en ung pojk som tyckte att åh, vad befriande. Han kunde stå och knulla i en spårvagn. Mm-hmm. Eller någonting sånt. Va?
Och då när du var ung så tyckte du det var?
Ja, jag tyckte det var lite häftigt. Han stod och knuckade sig upp kort och glad för någon som han skulle vilja. Får man säga så här på ditt program här, Ulla?
Ja, vi får väl se om det blir kvar eller?
Ja, du får klippa bort det oanständiga.
Det här är inte någon sån här fin.
Är det inte fin kultur, så får det vara. Alltså, jag har ju skrattat mycket åt Henry Millers bizarra vändningar och hans möte med alla dessa märkliga amerikaner från New York och Paris och så. Men en omläsning utav hans böcker ger inte samma aha-upplevelse. Men jag beundrar hans fantasi och hans friskhet och så. Det är ingen jävla skrivbordsförfattare som sitter och stonkar i en massa skrivdamm. Nej, men Mila, Han, har du läst Milla?
Mycket lite.
Ja, det kan du göra så skrattar gott.
Ja. Du är ju faktiskt den som har inspirerat mig till att börja läsa.
Är det?
Det jag tänker på.
Ja, vad kul.
Du har ju en förmåga att prata om böcker så de låter mycket, mycket intressanta.
Ja.
Det är min ingång faktiskt i läsningen.
Ja, tack så mycket.
Så det ska du ha stort tack för.
Du är de svenska arbetarförfattare.
Ja, bland annat.
Du, fy fan vad bra de är. Och Harry Martinsson. Och, ja, det är ju så många. Sara Lidman. Mm. Väl egentligen ingen. Men mor Martinsson är ju en typisk arbetarförfattarinne.
Ja, hon är ju fantastisk.
Sen har jag fått en kompis i modern tid som heter Torbjörn Säve. Så
ja,
där är lite muskler i Torbjörn.
Ja.
Han är strålande. Och han jobbar hela tiden med nya projekter. Nu har han skrivit en helt ny litteratur, svensk litteratur.
Ja, om hela litteraturhistorien.
Ja, det är, ja.
Just det,
han bangar inte för några ämnen egentligen. Sen har han den stora vänligheten att ge mig en bok från och till när han ger ut någon.
Ja.
Och jag har läst den där strålande litteraturhistorie.
Ja.
Han är en genial författare, en svensk mästare.
Ja, jag minns att jag läste den om Ivan Ageli.
Ja, fantastiskt bra.
Väldigt fin.
Det är sällan att Ivan Ageli blir övergått utav någon annan biografisk författare.
Ja, han kunde verkligen det där med liksom konstnärens själ.
Ja, ja, och så är det ganska mycket att snacka om när det gäller Ageli.
Ja.
När han hoppar ut på tyrfäktningsarenan och skjuter av några skott i loften.
Ja, det är mycket med pickadollen.
Nej, men i protest mot det där djurplågeri.
Ja,
där.
Ja, just det. Det var bra.
Ja, det var jättebra. Och nu finns hans efterlämnade konst i Sala. Du ser, jag har en skylt, Västmanlands skylten här.
Är det där?
Ja. Jaha. Och vet du vad det står för, de där blåa bubblar där?
Nej.
Den i mitten, det är Sala, silvergruvan. Den till höger eller vänster, det är Norrbergs gruva. Och så Skinnskatteberg.
Så
det har, någonting med gruvan i Västmanland att göra.
Ja, men är det deras landskapsvapen?
Ja, det är det.
Jag kan de inte. Jag vet att sörmländska är en grip.
Ja, den hänger där borta.
Ja, så har du den också.
Ja. Ja, men du vet, jag går ju på auktion här och så råpar jag in allt möjligt.
Ja.
Och den sörmländska där.
Ja, där nu ser jag.
Ja, den är ju fin.
Ja, där är den.
Ja. Och så har jag en från Norrland, sådana muskelknuttar som står med några påkar där och ser hotfulla ut.
Ja.
Ja, man är en märklig figur.
Ja, det är tur det.
Ja, kanske det. Ja, du har ju känt mig i många år.
Ja, det började vara några år.
Ja, men jag glömmer aldrig att vi cyklade på Bornholm, du och jag, och upptäckte att Bornholm var inte alls något platt dansk landskap. Det var uppåt.
Det var ganska jobbigt.
Ja, fy fan vad jobbigt det var. Och upp. Det var ju en eller annan gång vi hoppade av cyklarna och drog dem.
Ja.
Ja.
Men det var fint. Det är fint på Bornholm.
Ja, det är det.
Jag tycker du har en fin berättelse där också, från din ungdom. Möte med din...
Med min mästare det.
Ja.
Ja.
Kan du inte ta den?
Jo, alltså mamma, hon hade ju släpat mig med på Den Frie, en utställningsbyggnad i Köpenhamn, som ligger mitt emot Österport station.
Jaha.
Och där såg jag de här modernistiska danska målare, bland annat Olof Höst, som jag blev mycket begejstrad för. När det hade gått ett par års tid och jag tyckte att det räckte med trivialiteter i mitt liv, så beslutade jag mig för att jag ville bli målare. Och så sa jag till mina föräldrar att imorgon så åker jag med färjan till Rønne till Bornholm och hälsar på Olof Höst. Och det gjorde jag. Och många gånger så gjorde...
Men vart hade du fått ny som honom?
Jamen det var ju på Den Frie där.
Ja.
Och...
Det fångade dig.
Ja, mycket.
Ja.
Och så landade jag i Rønne med båten där och hoppade på den röda bussen som kör till Gudhjem.
Ja.
Och så vankade jag ner för gatorna där och hittade fram till Olof Hösts hus och knackade på. Och ut kommer Höst och frågar vad jag är för en. Så säger jag, jag heter Kelvin Sommer, jag ska bli målare när jag blir stor.
Hur gammal var du?
Ja, vad var jag? 15, 16 eller någonting. Ja. Ja, så är det bäst du kommer in, sa han. Mm. Ja, det tycker jag också, tyckte jag. Och så var jag plötsligt där hos Olof Höst. Så fick jag smörgåsar ut av hans fru. Och jag drack 2 citronläskeblaskor och lite sånt.
Ja.
Och hela dagen blev fyllt med allt möjligt. Och jag fick sitta på en stol och titta på när Olof han målade och höll på. Att jag
du fick vara med hela dagen?
Ja.
Och du bara knackade på dörren?
Ja, men han var generös.
Ja.
Och sen dess så har ju Olof Höst, han har ju varit med och påverkat mitt måleri i ganska stora sammanhang. Mm. Jag har alltid slagit min mästare på fingrarna, men jag har i alla fall fått väldigt mycket inspiration och muskelverk utav att lära känna Olof Höst och hans konstnärskap.
Men det är väl ingen tävlan heller, tänker jag.
Nej, men du vet, någonstans kommer man ifrån.
Ja.
Och någonstans tror man ska. Och ja, jag blev ju målare faktiskt. Sen hade jag tur att jag mötte mina 3 Erika.
Dina 3
Erika? Ja, min mamma hon hade en kusin som hette Erik Rasmussen.
Ja.
Och Erik Rasmussen han var målare. Och hade bott i Paris och hade känt Giacometti.
Wow.
Och det var ju stort. Och hemma hos oss så målade mamma lite själv. Mm. Och så sa hon alltid, undrar vad Erik skulle tycka. Ja, det undrar jag också, sa jag. Och blev mer och mer nyfiken på den där kusinen Erik där.
Ja.
Och så småningom så, när jag var totalvägare. Nej, det var inte då. Men när jag fick jobb utanför Vejle på sådan en institution för utvecklingsstörda.
Ja.
Då lärde jag känna hennes kusin Erik Rasmussen. Och han tog emot mig med öppna armar. Och jag kunde alltså åka från Vejle till Kolding.
Ja.
Och så kunde vi sitta och babbla och snacka och diskutera allt möjligt mellan himmel och jord. Till fram på 3-4 slaget på nätterna. Så Erik han bröt ihop och så jag måste gå och lägga mig nu. Jag orkar inte mig.
Jag orkar. Du var så entusiastisk och nyfiken.
Jo, han tyckte det var så kul. Han skrev sen till mamma att den där pojk, det går inte att styra honom. Han slutar aldrig.
Det var inte bara Broby i Hansen.
Nej. Mamma var lite stolt att Erik tyckte om hennes son.
Ja,
ja.
Han gillade det och tyckte det var kul.
Och många gånger.
Men det var en Erik.
Ja, sen var det en annan Erik. Han var konditor. Han kom från södra Jylland.
Var konditor?
Ja, han hette Erik Tostrup. Och han var sådan en jovial, pibryggande, lugn och fin, generös farbror.
Ja.
Jag fick delta i hans måleri också. Alltså
han målade också?
Han målade också.
Ja.
Och grannen till honom, han hette Erik. Han hette Erik Jörgensen och han var en brinnande kommunist. Och det hade jag ju kunskap om.
Ja.
Men vi hittade varandra ganska snabbt. Och han introducerade mig till John Coltrane och de där moderna amerikanska musiker. Och så gick vi på utställningar i Köpenhamn och så. Och de där 3 Erika, Erik Tostrup, Erik Rasmussen och Erik Jørgensen, de betød oerhört mycket för mig. Och Erik Jørgensen, han var sådan en modern målare som hade fingrarna i allt möjligt i Köpenhamns konstliv. Och så, och jag tror nog han låg bakom att jag debuterade på den fries höstutställning.
Det var den tiden som du träffade de alla 3.
Ja. Mm. Det var samtidigt. Mm. Och jag höll av dem väldigt mycket, alla 3. Mm. De betydde oerhört mycket.
Mm. Du själv har ju betytt väldigt mycket för många. Du har varit den här personen för många.
Ja, jag har väl delat med mig.
Ja, har det liksom, där suger du in massor med nytt och så. Någonstans på vägen så skiftar det om så att det är du som blir den här inspiratören.
Ja, jag vet att det är ganska många på folkhögskolor och sånt som har tagit emot mina sätt att undervisa på och mina tankar om det ena och det andra och så.
Ja, du har ju varit en väldigt uppskattad lärare.
Ja, det har jag faktiskt varit. Det är lite stolt och glad över.
Ja, det kan det gott, va?
Ja, men det är jag faktiskt. Ja. Ja, här sitter man ute på vischan bland ormvåkar och aja och kolpa.
Ja, och en snäll hund.
Och en snäll border collie hund.
Är det pappas border collie så ligger det? Mikos.
Oh, vilken snäll hund som stikker upp nosen där.
Ja,
det
är gullig och fin. Sitter du lite? Oj.
Ja.
Läsminne som du tänker på direkt?
Ja, en som gjorde stora intryck på mig, det var ju Martin Andersen Nexø. Mm. En dansk arbetarförfattare som kom från Bornholm. Överhuvudtaget har Bornholm betytt väldigt mycket för mig som människa och jag gissar också som konstnär.
Mm.
Och de människor jag har lärt känna och omgås med och hållit av har jag försökt att lyra till Bornholm. Och så får de till att cykla med mig på Bornholm för att uppleva att Danmark inte är ett så platt land. Men också för att det duftar gott på Bornholm och det är kraftiga natursaker. Klippkuster och vandringsleden från Vang och upp till Hammershus på västsidan. Det är en fantastisk vandring.
Fullt med ramslök.
Ja.
Men du, hur hittar du där din läsning idag när du läser? Läser du mycket nytt eller är det mest omläsningar?
Ja, det är mest omläsningar. Jag har försökt att läsa de här nya författare och jag tycker de är skittråkiga.
Ja.
Jag hittar inte läsa dem. Efter ett par sidor så har jag liksom hittat andemeningen och tendensen och så lägger jag boken ifrån mig. Jag tycker inte om författarna som skriver idag. Fastän jag måste säga att jag har ju känt en underbar svensk författare, Johan Tunström.
Mm.
Mm. Han är en stor författare tycker jag.
Men jag minns också, nu får du gärna säga något mer om Johan Tunström, men han är ju fantastisk. Ja, men jag minns också att du faktiskt hade sån här med social läsning. Jag minns att du och din kompis, ni läste gapskrattade. Pelle Wester och du, men ni läste ju han... Jag har det på tungan. Ni gapskrattade när ni läste det där. Och så snackar ni om det. Alltså, tycker du om att prata om det du läser?
Ja, ibland. Ja. Om man känner att det är värt att få tid på någon.
Någon person som...
Ja,
ja, om det finns.
Nej, men du tänker på... På ham det är...
Heter den på K?
Nej, men det är ham det är med den galopperande svensken. Och, nej,
men,
ja, han blev väldigt trött av och på. Han förespeglade att han skulle vara så frigjort. Men det var bara ett ständigt snackande hela tiden i boken. Det var inte kul. Jag var ju med målaren Stig Olsson och hälsade på honom. Han bodde ju där borta i Närke.
Jaha.
Han författaren som vi inte kommer på vad heter.
Ja, en lite yngre kille.
Nej, inte yngre.
Jo, vad han tänker jag på? Jag vet att ni läste den där. Men du var hälsa på han den där. Eller?
Ja, den där vi inte kommer på. Den galopperande svenskan.
Men heter den boken så? Då ska jag googla.
Ja, ja, en utav dem. Och så Tanko för inbinda.
Sture Dahlström?
Ja, just det.
Det var han jag tänkte på.
Nej, var det inte han?
Nej, men han har du varit och besökt.
Ja,
ja.
Ja, han var snäll och en fin man. Mm. Men han var så jävla snackig i sina romaner.
Mm-hmm.
Han snackade sida upp och sida ner. Stig Olsson som du känner till också.
Mm.
Och hälsat på och så.
Mm.
Han var ju en helt annan typ. Han var ju tystlåten och lyssnande och så. Mm. styre, han var babblande. Det var for mycket. Og så var der tendenser, som påminte om, at han havde fået læst sig på Henry Miller, men han kom ikke i nærheden ud af Miller. Det var lidt for mycket epigoneri uden kvalitet.
En svensk, lidt yngre kille. Inte Knausgård. Har du læst Knausgård?
Nej, jeg har en bog deroppe, men jeg tror aldrig, jeg får læst den. Men man ved jo aldrig. Det er jo ikke så, at jeg blokerer mig ind for det nye. Men jeg måste bare sige, at en del af det, jeg har forsøgt at lære...
Carl-Johan Wallgren.
Ja, ja, Wallgren.
Kommer jeg på
nu. Ja, ja, det er rigtigt. Han var rolig.
Han skrattade ju ni åt.
Ja, det gjorde vi.
Vi läste.
Ja, vi var ju på Fryxås och bodde i samma rum. Mm. Och så låg jag och läste högt i Wallgrens bok. Och vi går upp och skrattade. Han är bra.
Mm. Ja, han är bra.
Det är en kul jävel den där.
Ja, ja, ja.
Och det är inte förbjudet att ha kul när man läser.
Nej, vad mycket läsning kan göra för en.
Mycket. Mm. Alltså det skulle vara en katastrof om man skulle bli blind och inte längre kan läsa.
Lyssnar du aldrig på böcker?
Nej, jag vill ha det så här. Du vet, jag är en konservativ människa på många sätt.
Om läsning du skulle vilja vara utan. Ja, du var lite inne på det.
Ja, men det är ju den här söndagslitteratur. Eller vad fan man ska kalla det.
Vad kallar du det?
Söndagslitteratur.
Alltså söndagslitteratur?
Ja, alltså du vet, de här... Forfatter, som skriver ihop en roman på nulltime, va?
Mm.
Og der er inget indehold i det rigtigt. Mm. Det er bare et ständigt oprepende, der er ingenting. Forlagen har jo set til, at der er penge i sånt. De trykker jo ut den ene jævla dårlige roman efter den anden.
Men du som er konstnär, jeg vet jo, at du skriver også.
Ja, jo da.
Og det tænker jeg også hænger ihop med läsning, det liksom är en sida.
Jo, det är klart. Alltså, jag, som en ung man så skrev jag poesi eller prosapoesi.
Mm.
Och jag trodde att jag skulle bli poet, vad jag inte blev. Jag skickade upp till ett stort svenskt förlag.
Ja.
Och så fick jag tillbaka diktsamlingen med en fråga om den man var riktigt klok. Ja, han som hade, eller hon, han tror det var, som hade läst det inskickade material i frågasätt om jag var psykiskt frisk.
Du måste vara på skämt.
Ja, säkert. Men det var inte bra. Men Jörgen Nass på Dagarbygget,
ja.
När han läste det så sa han, det där ska vi trycka i Dagarbyggets tryckeri.
Ja.
Men det blev aldrig av, för plötsligt var det slut på pengar.
Synd.
Ja, på sätt och vis.
Ja.
Jag har ju grejerna kvar, men...
Du har ju skrivit massa berättelser också om din barn och ungdom som är väldigt humoristiska.
Jo.
Du har ju lätt för det där med humor.
Ja, men det kapitlet, det får vänta tills jag blir gammal. Så ska jag sätta mig ner och skriva ut det på ordentligt.
Ja, det vore kul att få det. Du måste tänka på alla läsare. Jo.
Jag tror jag tänker mest på mig själv i det sammanhang. Men,
är det någonting som du skulle vilja att jag frågar dig om kring läsning?
Ja.
Men jag kommer ihåg att du en tid så hade du en kollega i Örebro på konstskolan. Ni två skickade till varandra. Ni skrev.
Ja, ja.
Ni läste ju varandra. Så.
Det var Pilla Ekström. Ja. Det är en storartad kille.
Ja.
Och han har skrivit flera jättefina essay om konst.
Ja.
Och så har han givit ut en liten bok om modern konst och förhållningssätt till konst. Han var rektor ett tag efter Mats Nilsson på Örebro konstskola där jag jobbade några år.
Mm.
Och nu har han slutat, han har gått i pension. Och efter Peter så har Lars-Erik Wahlberg. Han har blivit rektor.
Där?
Ja.
Ja,
vad kul. Ja, det tycker jag också.
Ja.
Lars-Erik, han är liksom en gedigen typ.
Ja.
Ja, han är väldigt fokuserad. Och så minns jag Lars-Erik, när jag jobbade på universitetet i Umeå.
Mm.
Så gick han gick upp som elev där.
Mm.
Och på kvällarna så gick vi igenom Umeå som sådana ryska romaner i en Dostojevskij figur eller en Dostojevskij berättelse. När man gick längs Nevan, den där guiden flyter genom Sankt Petersburg. Och uppe i Umeå, där gick ju Umeå älv, den gick ju rakt igenom hela Umeå. Och där gick vi och filosoferade och tänkte på kvinnor och på konstnärskap och på allt möjligt. Och, ja.
Vi var levande berättelser.
Ja, det var vi. Och jag har alltid gillat Lars Erik så länge. Jag har haft kontakt med honom och så. Så han kommer nog att bli en bra rektor, det tror jag.
Nu har jag en hund som slickar mig på tårna.
Han är så vänlig.
Ja, verkligen. Men du, ska vi säga tack för nu? Jag tycker det har varit jätteroligt.
Ja, det, jag har inte berättat om när jag skulle debutera sexuellt på folkhögskolan.
Nej, låt oss höra.
Ja, den tycker jag att det är en rolig story.
Ja.
Jag hade gått och förälskat mig i en tjej från Fredrikshamn som hette Kirsten. Och det var bara så att alla som var på folkhögskolan, de var ju korta och glada och undersökande och letade partner och sånt. Och alla hörn och vrån och allting när det blev mörkt på skolan, den var upptagna utav folk som hunglade och höll på. Men jag hade kommit på att i litteratursalen, apropå litteratur, då var det fyra jättestora bord. Om man la in några filter där under de där bord, så kunde man krypa in där och så kunde man själv ligga där och hålla på med ett eller annat. Och jag fick övertygat den här tjejen om att vi skulle krypa in där under de där fyra jättebord. Och så minns jag det här, det är ju alltså preskriberat nu, men jag minns att jag hade precis fått av brallarna och sånt. Och så hör jag plötsligt rektorns röst dundra i mörkret. Jag ska bara finna knappen, så ska jag tända lyset, sa han. Och han hette Jessen och var sån en auktoritär typ som var NATO-anhängare och religiös och allt sånt mystiskt som jag hade lite svårt för. Och där låg jag med brallarna ner och hon låg där och väntade på mig på något sätt. Och så bjuder han in det lokala hemvärn och slår sig ner kring det här bordet. Och jag kan säga att det blev ingen resning. Jo, nackhårsresning. Det var ångest på fulla mucka.
Vad sa tjejen?
Hon blev till en isklump.
Du måste ju berätta. Hur upptäckte de igen?
Nej, aldrig.
De gjorde det?
Nej, de upptäckte. Men det var en hemvärnsgubbe som tappade ett eller annat ner på golvet. Så tänkte jag, åh fan, nu. Men han började bara ner och så tog han upp. Det var en penna eller någonting.
Det var duk över, eller? Borden. Så det hängde ner, eller?
Nej.
Nej, det var inte det.
Nej.
Nej.
Och, ja.
Vilken rysare.
Ja, det var en resa, det kan jag säga. Ingen resning, men nackhårsresning. Ja, herregud.
Ja.
Och jag kan säga att den där tjejer jag, vi kom aldrig till.
Ni gjorde aldrig.
Nej, jag försökte.
Hon ville inte med in i någon nytt rum med
dig. Nej, men jag försökte förföra henne i en snödriva.
Ju snödriv, bara när det är så här kylslag, där man får tappar.
Ja, nej, men det gick inte heller. Det var, och så, jag var så förälskad, så när skolan slutade, så blev hon au pair i Schweiz. Och så skulle jag skaffa pengar och åka ner till henne.
Ja.
Och jag fick jobb som postbud och cyklade runt i København. Och ja. Och sen när jag hade pengar nog, så skrev hon ett brev som berättade att hon hade hittat en svetsare.
No.
Och då följde hela planeringen ut och allting. Då tog jag affär i København. Jag försökte hitta ett avstamp i København som var kul. Mycket jazz och kompisar och så. Ja.
Ja. så kan det gå.
Ja, så kan det gå.
Men jag tror att vi rundar av.
Ja,
och det... som sagt, jätteroligt att få vara här hos dig.
Tack.
Och höra dig berätta.
Tack själv, Ulla.
Du är en underbar berättare.
Du, jag ljuger ju som en häst.
Ja, men det är väl det författare jag. Då blir det extra bra. Verkligheten värre än en berättelse.
Ja, jag kan se det alltså. Det är det hemvärnsmöte det.
Mm.
Så fick vi reda på hur de tänkte att de skulle stå emot ryssen när de gick i land på källan.
Ni fick ett helt möte där.
Ja. Ulla, det är helt absurt det här.
Ja, det är det. Verkligen.
Och jag har hur många historier som helst. Så, det är
så nästa berättelse när du är i slagsmål med Mick Jagger. Det sparar vi till nästa gång.
Ja, det blev aldrig riktigt så. Det var bara surhet och lite hotfullhet och lite sånt. Jag vet inte, jag kan ha ljugit ihop det mesta med den där.
Ja.
Tack för att du lyssnade på dagens avsnitt. Förutom att jag fick en trevlig stund ut hos Kelvin under intervjun så fick jag med mig några lästips. Jag fick lust att läsa om Selma Lagerlöf, men också att läsa Carl Johan Wallgren. Då tycks man ju få sig en hel del goda skratt, och det vill jag gärna få. Hoppas att du också fick med dig några tips. Tala gärna om vilka i så fall. Nästa avsnitt, då hamnar vi i Norberg hos Anita Helgesdotter. Anita står bakom Kvinnoakademin i Norberg, men också Fruntimmersdagarna som pågår under Fruntimmersveckan varje år, och nu har det pågått i 20 år ungefär. Ja, Anita, hon har många strängar på sin lyra, så häng med och lyssna då också.